Under en audiens med generalsuperiorer från kvinnliga ordnar fick påven Franciscus frågan om möjligheten att återinrätta ett ämbete för diakonissor, vilket verkar ha funnits i fornkyrkan. År 2002 studerade en internationell teologisk kommission frågan, som delegerades till en underkommission specialiserad på särskilda kyrkliga frågor. Kommissionen leddes av Monsignor Max Turian och medlemmarna var bland andra Wiens ärkebiskop, kardinal Christoph Schönborn, Monsignor Josef Osei Bonsu och professor Gösta Hallonsten. Resultatet av kommissionens arbete presenterades i dokumentet Från Kristi diakonia till apostlarnas diakonia. I dokumentets andra kapitel, som berör diakonatet i det nya testamentet och i kyrkofädernas texter, tar man bland annat upp frågan om diakonissernas ämbete. Kommissionen skriver: under den apostoliska tiden så verkar det ha varit institutionellt att kvinnor hjälpte apostlarna och församlingarna med olika diakonala uppgifter. Paulus rekommenderar därför vår syster Phoebe, som tjänar hediakonos, församlingen i Kencherai. Även om den maskulina formen diakonos används här, så kan man dock inte med säkerhet säga att ordet används med hänvisning till en diakons uppgifter. Till att börja med så användes i denna kontext fortfarande diakonos som ett brett begrepp för att känneteckna tjänare, och dessutom så har ordet inte ett feminint suffix utan istället en feminin artikel. Vad som är klart är dock att Phoebe utövade en erkänd tjänst i församlingen i Kencherai, som var underordnad apostlarna. På andra ställen i Paulus texter så kallas denna världens överhet för diakonos, och i det andra Korintherbrevets 11 kapitel, verserna 14-15, så talar han om djävulens diakoni. Exegeterna är splittrade i frågan om första Timoteusbrevets 3 kapitel, vers 11. Omnämnandet av kvinnor följt av en hänvisning till medhjälpare, diakoner, skulle antingen kunna referera till kvinnliga diakoner genom en parallellreferens eller till diakonernas hustru som man talade om tidigare. I denna epistel så beskriver man inte diakonernas uppdrag utan endast vilka kraven är på dem som upptas. Man säger att kvinnor inte ska undervisa eller bestämma över männen, men i vilket fall som helst så är det biskoparnas och prästernas uppgift att undervisa och styra, inte diakonernas. Änkorna var en erkänd grupp i församlingen som man hjälpte i utbyte mot att de levde i avhållsamhet och bön. I första Timoteusbrevets 5 kapitel, verserna 3-16, beskrivs villkoren för att de ska räknas som verkliga änkor och få ta emot hjälp från församlingen, men man säger inget mer om vilka uppgifter som de kan kunna tänkas innehaft. Senare i kyrkans historia så var de officiellt installerade men inte vigda. Det var en order i kyrkan som aldrig hade något annat uppdrag än gott föredöme och bön. Från början av 100-talet finns ett brev skrivet av guvernören av Bithynia, Plini den yngre, som omnämnde 2 kvinnor som de kristna kallade ministre, vilket troligtvis motsvarade det grekiska ordet diakoni. De specifika kristna termerna diakonissa eller diakona används inte innan 200-talet. Från och med slutet av 200-talet fanns det i vissa kyrkliga områden en särskild kyrklig tjänst för kvinnor som omnämns diakonissor. Detta förekom i östra Syrien och i Konstantinopel. Runt år 240 efter Kristus så förekom en kanonisk liturgisk sammanställning, Didaskalia Apostolorum, som inte var officiell. Den beskrev biskopen som en allsmäktig biblisk patriark som ledde en liten församling, vilket han styrde främst med hjälp av diakoner och diakonissor. Detta är den första gången som diakonissor omnämns i ett kyrkligt dokument. Genom en liknelse som man har lånat från Ignatius av Antiochia så representerade biskopen Gud Fadern, diakonen Kristus och diakonissen den helige ande, eftersom ordet för ande är feminint på semitiska språk, medan prästen, som sällan nämns, representerar apostlarna och änkan altaret. Man talar inte om någon vigning för någon av dessa medhjälpare. Didaskalia betonar diakonens och diakonissans karitativa uppgift. Diakonatets tjänande skulle vara likt en själ i två kroppar. Dess förebild är Kristi diakonia då han tvättade sina lärjungars fötter. Samtidigt så finns det ingen tydlig parallell mellan diakonatets två grenar och de uppgifter som de utförde. Diakonerna valdes ut av biskopen för att ta hand om många nödvändiga saker, medan diakonisserna endast utvaldes för att tjäna kvinnorna. Förhoppningen var att antalet diakoner skulle stå i proportion till hela antalet av Guds folk i kyrkan. Diakonerna ansvarade för församlingens egendomar i biskopens namn. Precis som för biskopen så stod församlingen för deras uppehälle och det kallades för biskopens öron och mun. För att tala med biskopen så skulle det manliga troende gå genom diakonerna och kvinnorna genom diakonissorna. En diakon övervakade ingångarna till den plats där man möttes och en annan assisterade biskopen under firandet av eukaristin. Diakonissorna gav smörjelsen till kvinnorna under dopriten, undervisade kvinnorna inför deras dop och besökte de kvinnliga troende, särskilt de sjuka i deras hem. Det var förbjudna att själva döpa eller att inneha något uppdrag under firandet av eukaristin. Diakonisterna hade trängt undan änkorna. Biskopen kunde fortfarande insätta änkor, men dessa skulle varken undervisa eller assistera vid dopen av kvinnorna, utan endast be. Texten Constitutiones Apostolorum, som dök upp i Syrien runt 380 efter Kristus, använde sig utav och kommenterade Didaskalia, Didache och Traditio Apostolica. Konstitutionen kommer att ha ett bestående inflytande över ordningen för vikningar i öst, även om den aldrig sågs som en officiell kanonisk sammanställning. Kompendiet föreställdes i handpåläggning med en epiklesis av den helige ande, inte bara för biskopar, präster och diakoner, utan även för diakonissor, subdiakoner och lektorer. Konceptet kleros vidgades till att innefatta alla som utförde en liturgisk tjänst, alla de som fick sitt uppehälle från kyrkan och de som åtnjöt de privilegier som kejsaren enligt civilrätten gav till klerkerna. Enligt denna definition så räknades diakonissorna, men inte änkorna. Biskopen och prästerna jämfördes med översteprästen respektive prästerna i det gamla förbundet, medan alla andra medhjälpare och livssituationer, diakoner, lektorer, kantorer, dörrväktare, diakonissor, änkor, jungfrur och föräldralösa jämfördes med leviterna. Diakonerna var satta att tjäna biskopen och prästerna utan att inkräkta på de senares uppgifter. Diakonen kunde läsa evangeliet och leda församlingen i bön, men endast biskopen och prästerna predikade. Diakonissorna fick sitt uppdrag genom en epitesis keiron, en handpåläggning med nedkallande av den helige ande, precis som lektorerna. Biskopen bad den följande bönen: Evige Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, mannens och kvinnans skapare, som fyllde Miriam, Deborah, Hanna och Hulda med din ande, som inte ansåg det ovärdigt för din son, den enfödde, att födas av en kvinna, som i vittnarnas tält och i templet utsåg kvinnor att vakta dina heliga dörrar, se nu på din tjänarinna som står inför dig och som har föreslagits för diakonatet. Ge henne din heliga ande och rena henne från all orenhet i kött och ande, så att hon må visa sig själv värdig för det uppdrag som anförtrotts henne, för din ära och för att prisa din Kristus, genom vilken dig tillhör ära och tillbedjan, genom den heliga ande, i alla evigheters evighet. Amen. Diakonissorna nämns innan subdiakonen, som även han likt diakonerna fick ta emot keritonia, medan jungfrurna och änkorna inte kunde vigas. Konstitutionen betonar att diakonissorna inte skulle ha några liturgiska uppgifter, men helt skulle hänge sig åt sin egen uppgift i församlingen, vilken var att tjäna kvinnorna och som medlare mellan kvinnorna och biskopen. Det står fortfarande att det representerar den heliga ande, men det gör ingenting utan diakonen. I huset där man samlade skulle det vakta kvinnornas ingångar. Deras uppgifter sammanfattades på följande sätt. Diakonissan ska inte välsigna. Hon ska inte göra något av det som prästerna och diakonen gör, men hon övervakar dörrarna och assisterar prästen när kvinnor döps med hänvisning till anständigheten. Detta upprepas av den nästan samtida Epiphanius av Salamis i hans betraktelse Panarion från runt 375 efter Kristus. Det finns visserligen en order av diakonissor i kyrkan, men dessa utför inga av prästens uppgifter. Inga särskilda uppgifter ska heller anförtros åt dem, med undantag för det kvinnliga könets anständighet under dopet. I Theodosius den första slag från den 21 juni 390 efter Kristus, som annullerades den 23 augusti samma år, stadfästes åldern för att en kvinna ska kunna upptas som diakonissa till 60 år. Konciliet i Kalcedon sänkte åldern till 40 år och förbjöd dem att gifta om sig. Redan under 300-talet var diakonissornas livsstil mycket lik nunnors. Under denna tid vittnar bland annat Gregorius av Nyssa om att en kvinna som ansvarade för en monastisk kommunitet bestående av kvinnor kallades för diakonissa. Som vigda abbedissor för kloster så bar diakonissorna maforion, eller fullkomlighetens slöja. Till och med 500-talet hjälpte det fortfarande kvinnorna i dopfunten och vid smörjelsen. Även om det inte tjänstgjorde vid altaret så kunde det ge kommunionen till sjuka kvinnor. När bruket att smörja hela kroppen vid dopet övergavs så var diakonissorna helt enkelt vigda jungfrur som hade avlagt ett kyskhetslöfte. De levde antingen i kloster eller hade ett eget hem. Kravet för att upptas var att man var jungfru eller änka, och det ägnade sig åt karitativ och hälsorelaterad verksamhet för kvinnor. I Konstantinopel var den mest kända diakonissan under 300-talet Olympia. Hon var superior för ett kloster för kvinnor. Dessutom var hon den helige Johannes Chrysostomos skyddsling och hade upplåtit all sin egendom till kyrkans tjänst. Hon var vigd, keirotonein, till diakonissa tillsammans med tre av hennes följeslagare av patriarken. Kanon 15 från konciliet i Kalcedon år 451 efter Kristus bekräftade det faktum att diakonissorna verkligen var vigda genom handpåläggning. Deras tjänst kallades för liturgia, och efter sin vigning var det inte längre tillåtet för dem att gifta sig. I det bysantinska riket fanns under 700-talet ännu bruket med biskopens handpåläggning på diakonissorna kvar. Han gav henne även en orarion, eller en stola, vars båda ända bars fram till den ena över den andra, och han gav henne även en kalk som hon placerade på altaret utan att ge kommunion till någon. Diakonissorna vigdes precis som diakonerna i sanktuariet under den eukaristiska liturgin. Trots vissa likheter i vigningsriterna så tjänstgjorde diakonissorna inte vid altaret eller i någon annan form av liturgisk tjänst. Dessa vigningar var främst till för klostrens superiorer. Det bör även påpekas att det i väst inte omnämns några diakonissor under kyrkans fem första århundraden. I Statuta Ecclesiae Antiqua står det att undervisningen av kvinnliga katekumener och deras dopförberedelser ska anförtros änkor och gudsvigda kvinnor, utvalda ad ministerium baptisandarum mulierum. Vissa koncilier under 300- och 400-talet förkastar alla ministerium feminine och förbjuder alla vigningar av diakonissor. Enligt Ambrosiaster, som skrevs i Rom under slutet av 300-talet, var det kvinnliga diakonatet medhjälpare till de monatistiska kättarna. Under 500-talet kallades kvinnorna i änkornas orden ibland för diakonissor. Det andra konciliet i Orléans år 553 efter Kristus beslutade att utesluta de kvinnor som hade tagit emot välsignelsen för diakonatet, trots att den kanoniska rätten förbjuder detta, och som har gift sig från kommunionen. Abbedissor och diakonernas hustru kallades även för diakonisse, i likhet med presbyterisse eller till och med episkopisse. Denna historiska sammanställning visar att diakonissornas tjänst verkligen fanns och att den utvecklades på olika sätt i olika delar av kyrkan. Det är tydligt att denna tjänst aldrig betraktades som en kvinnlig motsvarighet till det manliga diakonatet. Men det var åtminstone en kyrklig tjänst som innehades av kvinnor, som ibland nämns tillsammans med subdiakonerna i sammanställningar över tjänsterna i kyrkan. Tilldelades denna tjänst genom handpåläggning, på samma sätt som biskopsämbetet, prästämbetet och det manliga diakonatet. Texten i konstitutionens apostolorum verkar föreslå detta, men den är den enda källan till detta bruk och dess korrekta tolkning är omdebatterad. Bör handpåläggningen för diakonissor jämföras med den för diakoner? Eller bör den snarare anses vara på samma nivå som den för subdiakoner och lektorer? Det är svårt att svara på denna fråga enbart utifrån spekulativa uppgifter. I de följande kapitlen av denna text kommer vissa element att klargöras och andra frågor att förbli öppna. Särskilt ett kapitel kommer att ägnas åt att undersöka närmare hur kyrkan genom sin teologi och magisteriet har blivit mer medveten om ämbetets sakramentala verklighet och dess tre grader.